Då hälsar jag alla hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av För alltid nummer ett. Idag har jag fått besök av ingen mindre än guldhjälten, Linero-pojken, Ivo Pekalski. Välkommen hit.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Ja, nej, jag tänkte så här, Ivo, att vi ska berätta lite för de som lyssnar hur vi känner varandra. Ett ofiltrerat, lite vänskapligt snack om en händelse specifikt som passar rätt bra i tiden just nu. Och det är Glasgow Rangers borta 2011. Men innan jag börjar där så tänkte jag bara berätta för lyssnarna hur våra vägar korsades och hur vi känner varandra. Och det var ju på Polhemskolans idrottsprogram 2006 som vi lärde känna varandra när vi började samma klass. Ett halvår senare så var jag kvar på Polhemskolan och du drog till Landskrona.
Det stämmer bra det. Det stämmer. Vi hade en god första termin där i Lund. Kommer att det var full fart i vårt klassrum. Många sköna, både gubbar och damer. Vi hade jäkligt kul, så jag tycker det var lite jobbigt att flytta till Landskrona på det sättet, men jag var tvungen att göra det. Och det kanske var tur. Då kunde jag fokusera helt och hållet på både fotboll och plugg, vilket var lite svårt första terminen.
Men precis, du lämnade ju för att du började spela Landskrona Boys. Innan dess spelade du i Lunds BK, eller hur?
Precis, och just när jag lämnade då hade jag skrivit på ett A-lagskontrakt, vilket betyder då att jag fick köra på heltid med träning på morgnar, och då gick det inte att få ihop det med skolan i Lund på Polen. Jag hade kanske gärna gjort det, men facit efterhand så blev det ändå bra att jag fick röra på mig och ta den vägen istället.
Ja, men precis. Och du gjorde debut ganska tidigt. Jag har kollat upp, stämmer det att det var mot Sylvia? Du gjorde 75 minuter.
Uff, det stämmer säkert. Jag har faktiskt inte koll på vad det är hemma eller borta. Ja, det vet inte jag. Ja, men det stämmer säkert. Jag vet att min första start hemma var mot... Vad fan var det? Var det kanske mot Häcken? Gjorde mål efter 3 minuter i min första start. Så att det var... Det kommer jag aldrig glömma. Men det första inhoppet, det minns jag faktiskt inte. Men det stämmer säkert.
Och sen då, som alla malmöiter som lyssnar på den här podden, folk har kanske inte så jättebra koll på Landskrona Boys och din tidiga resa där, men som 18-åring, 17-18-åring i Superettan, så spelar du 2487 minuter, 28 90 minuter av 31 möjliga för Landskrona, innan du sen lämnar för Malmö FF i juli 2009. Berätta bara snabbt där, Vad for i tankarna där? Hur togs den första kontakten och vad var det som liksom gjorde att det blev Malmö FF till slut?
Ja, jag tror att det måste ha varit sista säsongen du kollade där. För jag tror att jag spelade nog... Min första säsong så spelade jag 26 av 30 matcher. Så jag spelade väldigt mycket tidigt. Och jag gjorde 2,5 säsong i Boys. Och det kändes ganska naturligt att ta nästa steg. Dels med fotbollsmässigt, att jag hade gjort mina år i Superettan och gjort det på en bra nivå. Men sen också att gymnasiet tog slut då. Och jag var med tidigt i pojklandslag, och jag vet även att Staffan Tapper hade koll på mig väldigt tidigt. Och jag tror att första kontakten togs, eller Malmö hade säkert koll ett bra tag, ett längre tag. Men sen så var det väl kontakt med rådgivare som jag hade på den tiden. Det var dags för mig att ta nästa utvecklingssteg. Malmö visade intresse. Det fanns andra klubbar också, men det kändes absolut bäst. Och när väl allting hade landat och jag hade kommit på plats, så minns jag att Staffan Tapper hade på någon frukost hade han sagt att ja, men äntligen så har vi fått till det. För att han var tydligen på mig tidigare. Och kanske komma till ett av ungdomslagen då. Så att jag var nöjd, Staffan var nöjd, och sen så var det ju bara att försöka komma igång och anpassa sig till miljön, så var flera snäpp upp såklart.
Vad var den stora skillnaden, alltså som spelare då, Superettan och Landskrona, och komma till Malmö FF?
Nej, men det är klart det var kvaliteten, alltså rakt igenom på plan, och sen såklart en större organisation, professionalitet, mentalitet, så att ja, kvaliteten egentligen, kort och gott.
Jag tänkte på kvaliteten, jag som sagt, jag hade kanske fel på motsvarande minuter där i Boys, men jag har ju kollat upp din debutmatch i Malmö FF. Minns du vilka som spelade med dig i den matchen?
Från start eller inhopp?
Det är när du hoppar in i Örebro hemma först.
Ja, vilka som jag hade på plan menar du då?
Ja, men precis, vilka som
ja, nej, fan, jag är ju lite petig där med minuter och så, men jag vet att Dan Andersson måste ju såklart ha varit på plan. Johan Dahlin, Ulrich, sen på mittback var det nog Jasmin tror jag. Vänsterback Ricardinho. Sen vet jag inte vem jag kom in istället för, men Robert Oman Persson spelade, Wilton spelade. Sen var det någon av dem gick ut kanske, jag vet inte. Och sen så var det väl någon av Gille, Jimmy, Gische på kanterna och så Larsson och Agon på topp.
Ja, men det är snyggt, Ivo. Den tar du. Du byttes av eller byttes in istället för Robert Oman Persson.
Ja.
I 71:a minuten.
Ja. Ja, men gött. Lite kollen då alltså.
Ja, men precis. Nej, men och det som är själva kärnan i det här upplägget och varför vi tar det så här är ju för att folk ska inte behöva få reda på min resa, vad jag gjorde under tiden. Men någonstans gick färdigt gymnasiet och sen tog fotbollskarriären tvärt slut. Så att då blev man ju supporter på heltid och det var man ju lite grann redan innan. Så att det var
ja, extra... vi har ju väl kämpat lite en och annan match back in the days liksom, i ung ålder.
Ja, men det behöver vi inte ta i den här podden. Nej. Jag skämmer ut mig som det är redan ju. Så att vi kan väl låta det vara där. Men jag har ju nog någon tunnel i alla fall på någon fotbollsträning på idrottsprogrammet. Det är min största merit som fotbollsspelare.
Ja. Det kan vi ta vid sidan om sen. Ja, det blir bättre så.
Vi kan klippa så det här blir bra. Ja. Men vi fortsätter där. Det här Örebro-matchen var väl relativt tidigt om inte jag har helt fel för mig. Så andra.
Jo, det stämmer nog. Det stämmer nog.
Andra omgången eller något sånt. Ja. Sen dröjer det inte så länge. I omgång 8 så tar du din plats mot Djurgården hemma och sen släpper du den inte egentligen resten av den säsongen. Vad kände du där? Vad tänkte du där liksom? Du var inte så gammal när det här skedde och liksom startspelare Malmö FF.
Nej, men helt ärligt så kände jag väl att jag hade väntat på min chans väldigt länge. Jag kände att även redan när jag kom 09 att jag var kvalitetsmässigt så var jag där. Sen så är det alltid att ta lite tid och man får kanske vänta lite längre i kön. Men jag kände att jag var jämlik med de andra som spelar på min position. Så väntade jag ganska länge på att få min chans men fortsatte jobba hela vägen. Sen kom jag om mot Djurgården så var det ju matchen innan var derbyt mot Helsingborg borta. Och då var Wilton avstängd. Så då blev det naturligt att jag fick första chansen på mitten då. Tillsammans med Robban då. Jag hade gjort några bra inhopp och fått positiv feedback av tränaren. Och kände att ja, men jag närmar mig liksom. Och då var det liksom ja, första starten från tillsammans med ordinarie 11 då. Förutom att Wilton var avstängd. Kände att den gick ganska bra. Liksom fullt godkänd och väl genomförd. Sen så var det ju Göteborg borta och då var Wilton tillbaka. Och då var det lite osäkert hur Rolle och Pep skulle satsa vidare. Och jag utgick väl lite från att det blev väl Wilton och Robban som fortsätter. För det hade gått ganska bra för laget och ja, det hade den känslan. Men sen på matchgenomgången så fick jag reda på att det var dags för mig. Så jag var lite chockad faktiskt. Men när den, då, det var liksom definitivt att ja, men här har du din chans, kör. När alla var på plats liksom. Och då, jag hade varit redo. Det var för mig att göra mitt bästa. Jag var där liksom på alla plan, mentalt, fysiskt och tekniskt. Så att det kändes som att det var dags och då var det upp till mig liksom. Och så spann det vidare egentligen och byggde på under hela året.
När kände du att du blev en liten publikfavorit? För att det kan jag ju från läktarhåll ganska snabbt säga att du blev. Och personligen såklart så hade jag ju ett annat känsloregister där, med tanke på att vi kände varandra sen innan och att det var hur fräckt som helst liksom att du startade för Malmö FF. Men även folk runt omkring mig och folk som man har hört nu efteråt har ju ändå beskrivit dig som en profil. Hur upplevde du det?
Jag kände mig alltid uppskattad. Alltså det gjorde jag. Både på och utanför plan och alltså från lagkamrater och vid sidan om och runt omkring. Och sen publikfavorit, det liksom den uppfattningen kanske inte jag hade eller liksom så tänkte eller reflekterade över. Jag var ju kanske inte en av de spelarna som showade liksom och gjorde två översteksfinter, en tunnel och mål i krysset, vilket kanske är liksom signum för en klassisk publikfavorit. Så på det sättet så kände vi, hade ju många av den typen som hade fantastiska kvaliteter och som liksom gjorde det där lilla extra som ja, utmärkte dem. Mitt sätt kanske var att liksom försöka diktera rytm och hålla i boll och bygga tempo. Jag själv inte uppfattar mig på det sättet. Men sen har jag känt väldigt tidigt och väldigt länge och även nu efteråt att den tiden jag var på plan och även utanför så har jag fått väldigt mycket kärlek och värme. Så att det uppskattar jag än idag och det finns fortfarande kvar än idag.
Ja, men det är underbart. Och hela säsongen tar ju sin kulmen i ett fantastiskt SM-guld på 100-årsjubileet för Malmö FF. Och jag tror att vi redan har ordat tillräckligt, både du och jag privat emellan oss och du i media och jag säkert ett flertal gånger i podden. Men sen därefter, året efter, så blev det ju Champions League-kval. Och det var ju ett tag sedan som Malmö FF var där och städade av Torshamn ganska komfortabelt. Även om det kanske var en annorlunda resa dit, va? Det var väl lite som med flyg, var det inte det? Någon kortare landningsbana eller?
Jo, men det är möjligt. Och så var det väl inom fiskehamn och alltså lite gemytligt. Det är också charm med fotbollen. Man får besöka platser som man kanske annars inte hade hamnat på. Och så var det konstgräs borta. Ja, så att det var inte lika kul.
Ingen favorit från din sida, nej. Men som sagt så städade vi av Torshamn där med 2-0 och 1-1. Och därefter så kommer vi in på liksom det hela det här snackets mittpunkt, Ivo. Det är mötet med Glasgow Rangers. Och som vi sa precis innan vi började spela in, det är ändå 10 år sedan. Så att blir det nu felaktigheter eller att man kommer på något efterhand så kommer vi att dyka in i det och lägga till det. Liksom. Men lottningen var den 16 juli, 3 dagar innan vi skulle möta Torshamn borta. Och då faller lotten på liksom mäktiga, stora Glasgow Rangers från Skottland. Vad kände du när du, hur du som spelare, hur såg du liksom lottningen? Hur fick du reda på att det var Glasgow Rangers i en eventuellt kommande match?
Man tänkte väl helvete. Det här blir fett, typ. Något åt det hållet. Och grejen med oss då, alltså vi var jäkligt många som var unga. Så att vi, alltså det var ju mer än, ja men vilken härlig utmaning. Här har vi allting att vinna alltså. Vi kan göra det. Det var den känslan. Med tanken att ja, det kommer bli otroligt tufft alltså. Det kommer bli svårt för oss. Men vi var ju unga, hungriga. Vi kunde se varje match som en utmaning oavsett motstånd egentligen. Så att det fanns ju en nerv, det kittlade. Det var ju kul att det var ett storlag eller en storklubb som ja, egentligen var på en annan hylla än vad vi var ifrån eller låg på då. Så att det var en superutmaning och det var liksom, det var bara ut och köra. Fan, vi ska ut och spela Europaspel. Klart det är fett. Och få Rangers på det. Liksom pricken över i-et. Så det var bara att tagga till.
Minns du om ni liksom kollade den lottningen tillsammans efter någon träning? Eller? För jag vet ju, vi som supportrar, vi sitter ju liksom så här på jobbet, på skolan, var man nu befinner sig liksom, och loggar in på efa.com och ser liksom ser möjliga motståndare och ser då att helvete, det blev Glasgow Rangers när man kunde få ett Storm Grass eller Linfield liksom. Men hur såg ni den?
Jag vet inte om vi såg den. Jag tror inte vi såg den tillsammans, utan det var nog efter träning i så fall att man såg den hemma och följde det på det sättet liksom. Så det var nog det. Jag tror inte vi hade någon liksom gathering innan det.
Nej, men så är det ju, och det är, där skiljer ju supportrar sig kanske lite från spelare. Det är ju säkert att ni bara tar det som det kommer, och det blir som du var inne på.
Ja, men som du sa också, vi var inte heller helt klara, va?
Nej, precis.
Alltså så man hade ju den matchen i sikte liksom, och fokus, och lite mentalt spelat. Ja, men vi ska inte ta ut någonting i förskottet, utan vi har ett jobb att göra. Men att man samtidigt hade ett öga på såklart vad som väntade i så fall.
Och det kan man väl inte riktigt säga om oss supportrar då, när vi vinner 2-0 hemma och bara ska åka till Torshamn och liksom kontrollera av det, så var det nog mig och många där andra som bokade flyg och hotell direkt till Glasgow och kollade hur kunde man lägga sina planer, och folk åkte via London upp med tåg och så vidare till andra delar av Skottland, till Glasgow, och vissa flög till Edinburgh och så. Så att där skiljer sig supportrar ifrån fotbollsspelaren, absolut.
Såklart.
Men det var ju ingen som visste att vi där och då skulle spela Europa så pass mycket, så att man tog liksom varenda chans man kunde för att åka. Liksom. Jag vet, jag sparade upp mina sista liksom pengar som jag hade jobbat ihop den sommaren dittills, och så låna ihop lite till av mossan och farsan för att kunna åka. Liksom. För jag sa, Det här måste man ju uppleva på plats. Så att det är ju charmen, som du sa, med fotboll, att man får uppleva platser som man aldrig hade åkt på annars.
Ja.
Och sen då, när det blir klart, ni spelar 1-1 mot Torshamn borta och det blir klart för Glasgow, hur ser det ut liksom för er del när det planeras, och liksom får ni info av tränarna, eller vad händer därefter liksom?
Nej, men då vet vi vad som väntar. Vad är det? 1-2 veckor längre fram. Man får in en match till. Organisatoriskt så är det ju liksom klubben som sköter allt vad gäller logistik och hotell och hela den biten. Vi fortsätter ju med våra dagliga rutiner med träning och återhämtning, och så har vi säkert någon allsvensk match däremellan. Men sen, ju närmare det kommer, desto mer skarpare fokus får vi. Det är ju för många en höjdpunkt efter guldet, såklart. Så att det är klart att det kittlar och det finns en nerv. För många gånger är det första gången också. De flesta är det ju det i den perioden. Och sen så börjar man sakta men säkert bygga och ladda upp både taktiskt och mentalt för att ta sig an den första bortamatchen då.
Och resan dit, flög ni liksom linjärt eller var det privat?
Bra fråga. Jag tror vi flög kanske chartrat. Jag vet faktiskt inte. Minns faktiskt inte det. Det var ingenting jag liksom brydde mig om då. Men vi flög i alla fall. Det var en sak som är säker. Men det kan ju ha varit vid andra tider då innan liksom boomen kom, så att det är inte helt omöjligt.
Nej, det var det jag tänkte, om det var så, för att jag har för mig någonstans, men det kan ju vara att folk bara sätter på så här flygplatser och sånt och åkt samma liksom flights, jag har något svagt minne av att det var supportrar med på samma plan, men det kan vara någon annan resa också.
Ja, men det kan ha varit så att det var alltså både supportrar och journalister med på samma. Det kan nog stämma faktiskt.
Eller att MFF chartrade om man inte hade råd då innan liksom Champions League-pengarna med att släppa platser liksom, utan då hyrde. Det kan ha varit något sånt. Men det där får någon annan på Twitter och fylla i och rätta till om det är så att vi är ute och cyklar. Sen kommer ni till Glasgow, och vi supportrar är, vissa är ju redan på plats när ni landar och så ju. Bor på sunkigaste möjliga vandrarhem, för det kostar så lite som möjligt. Hur bodde ni i Glasgow?
Svagt minne, men jag utgår ifrån att vi bodde ganska bra. Allting var förberett, ingenting att klaga på. Det var nog bra hotell liksom. Säkert lite lyxigare känsla än en vanlig regnig allsvensk bortamatch som man åker upp dagen innan. För det här var ju något stort och det var större liksom. Så att, nej, det var nog bra. Kommer dit, vi tränar säkert på kvällen, dagen innan match. Käkar lite innan träningen, känner på mattan. Ja, liksom få igång kropparna lite grann. Och sen så laddar man under kvällen nu.
Vem delade du rum med?
Vem? Alltså, jag måste gissa på att det var Dardan. Det tror jag. Men ja, det minns jag inte. Men jag tror det var Dardan.
Du brukade dela rum med Dardan?
Ja, precis. Generellt. Och, ja, man brukar nog dela med samma liksom, efter ett tag. Så det skulle satsa på att det var vi två då.
Redan på den tiden var det corona-anpassat tankesätt att inte sprida det för mycket kanske.
Ja, eller bara liksom att man är ett stort gäng och sen så klickar man ju alltid lite mer med någon och så har man sina rutiner och så funkar det och så är det bekvämt att köra på samma liksom för allihopa. Det blir en trygghet i det också som man skapar.
Ja, men precis. För precis som ni är vana människor som fotbollsspelare så är vi supportrar detsamma. Och när ni gick ut och tränade på matcharenan så var det ju folk som hade hittat pubbar i Glasgow som var då gröna den gången. Ja. Eftersom att vi skulle möta Glasgow Rangers så var det ju väldigt, väldigt noga var man satte sig och vilka pubbar man gick på. Och det var ju, ja, Celtic-supportrar, väldigt gamla herrar som önskade oss lycka till och sa att om vi spöar Rangers så bjuder de på öl och så vidare. Så att det var lite den känslan vi gick och la oss med att ja, men fan, vi kan nog göra detta nu. Och nu har Celtic liksom, de hejar ju på oss och de har oss i ryggen. Och, så att det var ju lite så självförtroende boost där och dricka lite pints på kvällen innan liksom. Men sen tänker jag att morgonen måste ju se lite annorlunda ut för dig och mig när vi vaknar i Glasgow den morgonen där.
Ja, vi var nog inte bakis i alla fall, det hoppas jag inte, någon av oss. Men ja, det är ju den klassiska morgonfrukost, vilket är fint på bortamatt. Säkert någon gemensam promenad, gå och vila, käka igen. Sen spelar vi på kvällen, så det blir ju ganska mycket. Sen kanske något taktiskt vid 2-3, något sånt. Sen käkar man kanske en sista gång. Jag vet inte exakt om vi spelar vid 7 eller 8:45 då. Men där någonstans så käkar man en 3,5 timme innan match. För att få i sig liksom, ja, precis det man behöver. En sista sväng säkert vila innan vi beger oss till arenan. Med allt vad alla möjliga rutiner som vi olika spelare kan ha. Gå in i sin egen bubbla och liksom försöka hitta sitt place, sitt mentala tillstånd för att ladda upp och sen ta sig an en tuff uppgift borta, men som känns som en riktig grym utmaning.
Men hur är det, eller hur var det rättare sagt, eller hur är det? Det spelar egentligen ingen roll hur man ställer frågan, men det här med liksom nervositet och det här enorma mängden liksom tid, för att på samma sätt som ni har tid inför en match så har vi supportrar. Jag kan bara gå till mig själv att det är ju jätteskönt att sitta på en pub, sjunga lite, skrika lite, dricka lite öl, käka. Är det inte extremt svårt för er att ni behöver ändå konservera det här liksom matchladdningen till någonting konkret?
Ja, precis. Och det är jäkligt viktigt att göra det på rätt sätt. Alltså, det får inte bli för tidigt att du börjar lagra energi för tidigt, att du är liksom övertaggad och pumpar upp dig alldeles för tidigt. För det kan liksom pysa ut sen och det kan ju bli ganska jobbigt att hålla på ju mer tid man väntar och går på. Liksom. Utan det är liksom en viss stegring av det där. Som såklart med åldern och med tiden så lär du dig att göra det på ett bättre sätt. Men där var det väl ja, liksom allvar förväntansfulla. Man, klart det fanns en anspänning, vilket är jättebra att man har, det tycker jag. Och säkert lite nervositet också, en kittlande nervositet. Liksom under sådana vid sådana tillfällen så är det viktigt att kunna koppla bort också och kanske kolla på ja, vad man nu vill, en serie eller film eller läsa en bok eller prata med nära och kära, liksom för liksom avlasta tankarna lite. Annars blir det någonting som pågår hela tiden och kanske tömmer den mentalt egentligen. Som kan vara till ens nackdel. Men jag tror att varje spelare har sin grej, liksom sitt sätt. Om med tiden så blir det bättre på det också. Men det är klart, vi ville gärna att matchen skulle dra igång, för vi var jävligt laddade. Så att den hade gärna kunnat spelas tidigare. Men det känns ändå som att vi hade ändå en konserverad och kontrollerad energi som vi fick ut på ett bra sätt när vi väl kom ut för match då.
Men och handen på hjärtat, trodde ni att ni skulle kunna få ett så pass bra resultat och så pass bra liksom spel? Ja, du förstår vad jag menar. Alltså, trodde ni på det på riktigt? Eller?
Ja, men det är någonstans så måste du ju tro på det du gör. Så att det är klart att annars hade vi nog inte presterat som vi gjorde. För vi gör en ganska bra bortamatch på ett Irox, som det nog heter. På en väldigt fin matta. Det är nog den finaste jag spelat på. Och vad var det? 30-40 tusen på plats, eller? Inte fullsatt, men 40 var definitivt liksom det mesta många av oss hade spelat för. Så att genomföra den matchen vi gjorde tror jag definitivt kunde ske, med tanke på att vi faktiskt också trodde på det. Men det är klart att vi visste att vi var underdogs. Att vi var grova underdogs i, liksom så, i jämförelse. Glasgow skulle ju vinna de här matcherna. De hade ju räknat med det också. Det var ju jäkligt viktigt för dem också att få det, i och med att de sinade pengar. Så att det är klart, vi visste ju förutsättningen, och att det var kanske ingen som räknade med oss förutom de allra mest ljusblå och vi själva, att vi kunde göra något. Sen vad det skulle leda till, det fick vi ju se sen. Man beräknar inte riktigt på förhand, ja, men så här bra kommer det gå, eller det här resultatet ska vi uppnå. Där vi gick ut och genomförde en bra prestation. Liksom.
Men hur var det då när du klev ut ur spelartunneln inför uppvärmningen och du liksom möter oss? Vi står på läktaren, vi är 250 pers från Malmö, vi är ju alla där inne tidigt. Och då är det inte så mycket Rangers-fans, domarna har väl också kommit... Kommer de ut först? Jag kommer inte ihåg, men jag vet i alla fall att vi stod och sjöng Viva i Spanien, för de var från Spanien liksom. Men hur var din känsla när du kliver liksom ut för uppvärmningen där, om du bara försöker tänka tillbaka?
Nej, men det är en magisk känsla alltså. Det är egentligen allt jag har drömt om att liksom få krigat för och liksom spelat för och tränat för. Alla timmar, alla resor och ut i regn, och det liksom komma ut där och liksom på en så stor scen ha liksom Malmöfans och en finklippt gräsmatta och mötet en stor klubb. Alltså det går ju inte att bli bättre, förutom kanske ett gruppspel då, eller ett slutspel. Så att det är en magisk känsla. Svårt att liksom sätta ord på det och göra det rättvisa. Men det är klart. Nej, jag vet inte om vi fick höra Champions League-hymnen då, eller om det var mot Zagreb. Men den fick vi höra i alla fall, och det är ju gåshud. Och liksom vara med i de sammanhangen och liksom som liten har sett alla dessa matcher och liksom vara nära på att göra någonting stort. Och ja, få uppleva det. Klart det var en magisk känsla.
Och jag menar, vi är inne på magisk känsla, och det är svårt att komma ifrån att vi stod ju i ett av hörnen intryckta liksom, med hörnflaggan precis framför. Och magisk känsla är det ju när den här liksom klacken, är det från, nu har jag inte kollat just klippet, men är det Jimmy Dormas eller är det Wilton som klackar? Någon av dem klackar i bollen bak till Daniel Larsson.
Ja, det är Wilton som gör det, tror jag.
Ja, som lägger liksom en liten klack. Och då står vi...
Är det inte Larsson som... Är det inte Wilton som gör mål? Eller är det Larsson som skjuter?
Nej, jag tror det... Ja, det får vi nästan kolla ju lite snabbt.
Det kanske är Larsson som klackar och Wilton skjuter.
Nej. Jag är nästan...
Ja, men det kanske är Larsson... Nej, det är Wilton i så fall som klackar den. Och Larsson skjuter i bortre hörnet. Eller stenhårt.
Och därför går triumf idag. En triumf för svensk elitfotboll.
Nej, men du, på tal om magisk känsla, så är det svårt när vi liksom... Supporterna står i det ena hörnet utav Ibrox och... ser ett anfall uppe på vänsterkant. Vi står liksom i det sydvästra hörnet eller vad det blir. Och ser liksom Daniel Larsson sätta press. Jimmy Durmaz vinner bollen. Spelar in den till Wilton som lägger en sån äckligt fin liten klack bak till Daniel Larsson. Som, han trycker upp bollen i nättaket liksom. Och vi står precis i vinkel. Alltså, och ser hela den sekvensen med skottet att den går rakt in. Det är ingen tvekan från någon av MFF-supportrarna liksom. Vilt jubel. Var befann du dig på planen, minns du liksom? Hur långt ifrån var du?
Jag tror nog att jag måste såklart ha varit i mitten på plan. Jag är ganska så oftast rätt central. Jag hade nog en liten löpsträcka. Men det är klart det liksom chockartade. Vad var det, efter en halvtimme eller något sånt? Där någonstans. Det är klart det är en chocköppning från vår sida och få till ett så fint mål också. Glädjerus. Om jag inte var snabb då så var jag i alla fall snabb vid det tillfället. Det är liksom vilt jubel. Alla springer dit och hoppar på varandra och det är nästan som att man tar stryptag liksom, för att det är så fett och det är så grymt och liksom vi är ledning och vi har dem i brygga. Ingen räknar med det. Det är fett. Fett.
Ja, minnet sitter ju kvar, alltså, så är det ju. Och sen, jag vet vi alla vad som händer. Vi städar av matchen, du kontrollerar mitten och låser det och släpper inte en jävel över bron som man säger i Malmö. Vad händer sen efteråt? Alltså, vi supportrar stack ju raka vägen tillbaka till Celtic-pubben med poliseskort och gick och sjöng och var glada i hågen. Och fick ju hur mycket öl som helst till den tog slut på The Brazen Head i Glasgow. Men vad gjorde ni, spelarna? Liksom, hur?
Jag tror det var nog en jäkla urladdning för oss. Så att vi, så där direkt efteråt så är man jävligt glad och stolt såklart över den prestationen vi gjorde. Samtidigt så visste vi att de var ju tunga och tuffa att möta. Och det var Jelavic och Naismith som sen gick till Premier League-klubbar. Så vi kände ju att det var liksom 1-0, det var ju jättebra resultat, men det kommer bli tufft. Så att man är liksom lite arbetsskadad och inte vill ta ut någonting i förskott. Där och då såklart glädje, men samtidigt tankarna på att ja, men det är inte klart än. Vi ska se till så att vi kan göra det klart. Då får man hålla tillbaka lite grann, även om vi såklart var väldigt stolta över prestationen.
Ja, men det förstår jag. Och det är väl det som skiljer kanske fotbollsspelarna på plan, som tur är, och oss tusentals supportrar runt om, att vi trodde vi var världsmästare. Och det var Champions League-bucklor på Celtic-pubben som lyftes till skyarna. Och det sjöngs sånger om, ja du vet, det ena och det andra och det tredje. Och München 79 ska återupprevas och allting. Ja. Så att,
vi hade ju gärna varit en del av det ju. Alltså så, det hade varit jäkligt kul ju. Men vi är ju tvungna att göra jobbet därefter också. Så att vi vill inte hamna fel där liksom.
Nej, men precis, och det är väl det som är så skönt att ni då gjorde också. Så att någonstans det här minnet som finns från alla oss som var på plats liksom kan leva vidare. För att hade vi åkt ut hemma så hade det ju varit, ja, men det är inte förgäves, men det hade ju aldrig varit samma sak.
Och jag kan säga så här att festen gungade ju vidare på båten sen. Så att vi fick ju fira på hemmaplan. För vår del också. Så att, ja. Men vi kommer dit.
Det är en väldigt speciell situation som sker där. Att man slår Glasgow Rangers som då på den tiden var väldigt starka, som du säger. Med bra spelare. Och tar med sig ett bra resultat. Hemmamatchen sen då, vad har vi att säga om den?
Ja, men det var ju ännu mer nerv och spänning och då hade vi gjort Rangers en gång och hade ju lite känsla att ja, men där kan vi faktiskt genomföra hela vägen. Fullsatt stadion gunga från minut 0 till 90, vad det nu var, plus. Det var en sjuk känsla faktiskt. Jag minns att de började ganska bra. Vi blev lite tagna. De gjorde ett tidigt mål, tror det var Jelavic. Jag vet inte om de gjorde målet innan det röda kortet de fick. Jag tror det var att de gjorde det innan. Och då var det, nej fan också. Nu är det liksom 1-1 och bortaregel och hela den biten tror jag med mål. Allt vad det innebar liksom att vi inte fick släppa in ett till för då kunde det bli tufft. Någon där har jag för mig kasta en boll på Jimmy. Eller det blir lite gruff. Vi får ett skönt rött kort med oss. Och sen så minns jag att därefter, precis därefter så hade Jelavic ett riktigt bra läge till att faktiskt göra tvåan. Men han missar. Och så står matchen och väger väldigt länge liksom. Och man känner att här är det mycket på spel för båda klubbar. Och vi har ju liksom hela stadion med oss. Och den gungade ju nonstop. Så att hade ju energi och kraft. Men det låg liksom någonting i luften att... ja, men det är liksom små marginaler som kommer att avgöra den här matchen. Det kommer inte vara liksom kan vara en tillfällighet eller liksom åt det ena eller andra hållet. Och det står ju 1-0 rätt länge. Jag har för mig att det är liksom till 70 eller något sånt. Om jag minns rätt så har jag för mig att det har varit någon hörna, sen lite duellspel på mitten. Jag tror att jag vinner en nickduell faktiskt. Nickar fram, Larsson bröstar ner. Och sen så är ju Gille där i något. Han får ju för sig att det är ett drömläge. Så han liksom kör fotisättning, kommer perfekt till bollen. Får en helt underbar träff från ganska bra avstånd som jag minns det. Och så sitter den i nätmaskorna. Och då är det kaos. Alltså då, man vill ju hem. Alltså, du vet inte var du ska ta vägen. Du, liksom, ja, det går inte att beskriva. Jag får lite gåshud nu faktiskt.
Nej, men det är väl precis det som är det fantastiska i hela det här. Det är väl det vi vill komma åt när vi har det här samtalet i. Och just det här att allting kanske inte är glasklart. Allting är inte som vi minns det i... Men vi delar ju exakt samma bild där, att de startar i ett sånt sjukt tempo och vi blir lite tagna där och stadion försöker bara pumpa på och trycka på med sång och gjuta mod i er spelarplan liksom, för att det är ju det enda man kan göra när man står på läktaren. Men det är ju extremt, extremt nervöst länge, och framförallt när de har gjort det här målet som de då har. Och sen så, som du minns målet, så har jag ju en annan bild av det. Det är väl att du nickar ner bollen så att den dimper ner till Gille.
Det är så. Ja, det vet jag fasen. Det kanske det är så. Jag vet att jag har en... jag vet att det är någonting liksom att det... Jag får backa bak och alltså försöka vinna en duell och att jag har en eller två moment så att det inte blir en omställning. Och så nickar jag fram den. Sen kanske det är att liksom Gille få den och skjuter bara.
Ja, men det stämmer nog, ja. För att det blev tillbaka spel på Gylvan Hamadia.
Ja, yeah, så jag tror
att... Han får det tillbaka, ja, det är inte av dig.
Yeah. Nej, jag nickar fram den och sen så tror jag Larsson är felvänd. Han antingen bröstar eller liksom lägger upp den på något sätt, jag vet inte riktigt. Nej, för och så skjuter han.
För det, jag har blivit lite lurad 2 gånger idag då av transfermarkt och statistiken där. För det står faktiskt att du har assisten på ett.
Jag tar den gärna, så det, jag kan ta den. Det är inga problem.
Jag kollade lite snabbt här på YouTube och det är faktiskt som du säger. Så att vi har,
det är det, eller
ja, det? Du hade faktiskt helt rätt. Så att det var nu jag som ville få det i min hjärna. I och med att statistiken också sa det, och de brukar vara bra där. Men hur som helst, då har du statistiken en assist.
Ja, ifrån det, men vi får ju ringa YouTube då och stänga av den videon. Anmäla den som fel.
Exakt, de fel. Fake news. Transfermarkt, ja, har väl alltid rätt liksom, med transfersummor och agenter. Och,
precis.
Men precis. Nej, alltså det är helt... Och därefter är det som du säger. Det, jag kan inte säga att jag minns inte ens vad jag gjorde sista 10 och efter matchen. Men som sagt, en otroligt mäktig insats och... Ja, nu sitter vi här och ska väl någonstans snart gå och lägga oss söndag kväll.
Ja, jag minns vad vi gjorde efter matchen i alla fall. Det var det jag menade att vi skulle komma till. Vi stack ju till båten och den gungade. Och det var båten som på den tiden var dit vi gick när tillfället gavs. Oftast kanske efter säsong liksom. Vid hamnen i Malmö då. och festade som in i bomben, för att det var någonting stort liksom. Och jag festar sällan under säsong liksom. Men där körde vi på. Och det var nog många som njöt av den segern. Och på så sätt fick hela båten att gunga till ordentligt. Jag tror det var en och annan ljusblå på plats också. Konstigt att du inte var där.
Ja, det måste jag säga. Men det...
Du hittar kanske inte hem efter den kvällen.
Nej, det kan ju vara så. Men det förklarar ju också varför vi inte gick vidare till Champions League och varför ni spelade 4-1 i Zagreb.
Ja, fast vi var ju ruskigt nära. Vi var ju svinare till att gå vidare liksom. Och den matchen var ju inte så... Jag vet inte om det var lite längre uppehåll. Det skulle jag faktiskt inte säga. Vi var ju faktiskt ruskigt nära där i andra matchen. Och till och med tog ledningen i första matchen borta. Men då var det ju en viss brasse som hade ju, han gjorde ju sin livsmatch, Samir. Och sen gjorde vi en fantastisk match, alltså på hemmaplan också, som lika gärna hade kunnat vara avancemang. En ribba, liksom skottkrysset från Ulrich. Vi var hårfin millimeter liksom ifrån att ta oss hela vägen redan då.
Nej, och det var ju extremt snöpligt med just Dinamo Zagreb-matchen, för att det var ju, som du säger, det var ju sån hårsmån ifrån att vi gick vidare. Men du Ivo, nu sitter vi ju här söndag. Du ska strax få gå och lägga dig efter en tuff bortamatch mot Falkenberg idag. Jag ska inte prata mer om den, men strax får gå och lägga det här. Men jag tänkte bara höra, vad är dina tankar inför mötet med Glasgow Rangers på tisdag här? Tror du spelarna har samma känsla som ni har?
Definitivt. Och kanske till och med en större tro. Alltså Malmö, vad Malmö som klubb är idag jämfört med 10 år sedan, det går inte att jämföra. Sen klart, Rangers är ju har ju tagit sig igenom sitt stålbad och är på uppgång och är liksom kanske på en annan nivå också. Men det Malmö har lyckats genomföra och göra tidigare i form av avancemang och tagit sig till gruppspel och så, så är det klart att tron på det hela ska vara stark, och sett till 2 matcher så är allting möjligt, så att, jag tycker absolut inte det är en liksom övermäktig motståndare, men såklart med respekt och ödmjukhet, och klart de är favoriter, och det kan man ju bjussa över på dem liksom. Det ska de ha, vilket kan vara skönt för Malmö att slå lite i underläge. Men jag tror att vi var betydligt större underdogs för 10 år sedan än nu. Nu är det mer jämnt, även om Rangers fortfarande kanske ses som favoriter. Liksom. Vi har redan släppt ut både Rangers och Celtic, så att skotska lag har vi bra erfarenhet av.
Ja, men precis. Nej, men, och det är alltid skönt att höra någon som dig som är ganska så... Men du är lugn och klok i det du förmedlar liksom. Vi supportrar kan ju snabbt sväva iväg och känna att, men vi tar det lätt, vi gjorde det förra gången. Eller, nej, det är helt omöjligt, de har Gerard som tränare och de gick långt i förra årets liksom slutspel och så. Att liksom ytterligheterna är så stora. Men där är ju ett par likheter från förra omgången. Det är ju att det fanns ju inga bortafans i Malmö då heller på den matchen. Inga bortafans nu heller med tanke på då restriktioner och corona och så. Så att, vad tror du, du som spelat Europaspel med liksom bortamålsregeln, tror du Malmö FF kommer gynnas av att den är borta? Eller kommer man nu när man börjar hemma ha en nackdel utav det?
Det är ju, alltså, jag tycker ju regeln i sig är mer rättvis. Sen allting handlar ju om resultatet man får, vare sig det är borta eller hemma, men jag tror att psykologin med ett bortamål, alltså bortamålsregeln, kan stärka till det för fler. Om vi säger att det finns en procentuell fördelning på sannolikhet vilket lag som anses gå vidare, så tror jag att den kan stärka till sannolikheten lite mer, för att det kan vara tillfälligheter liksom. Gör man ett mål mer borta och det betyder mer, så kan själva psykologin förändras inför nästa match. vilket kanske har varit till en fördel tidigare. Jag vet inte exakt hur det var. Det var väl något avancemang där, om det var Salzburg kanske, där Forsberg, har jag för mig, gör mål sista minuten liksom, eller vad det var, på en målvaktstavla. Ja, precis. Och där var de väldigt, Leipzig var väldigt bra i den matchen. Men så blir det ändå liksom att, ja men, vad var det, 4-1 eller 3-0? 3-1, 2-0 räcker hemma. Något sånt liksom. Det gör det mer realistiskt att man kan uppnå än om att liksom så. Så att jag tror att det kan stöka till det mer. Beroende på vilken, alltså så här, procentsats man anser att båda lagen har i förhållande till varandra att gå vidare.
Pratar ni någonting om det efter, alltså just med bortamålsregeln, att ni hade den, alltså från Glasgow-mötet, eller mötet till Glasgow, pratar ni någonting om den inför liksom matchupplägget i Malmö?
Det gjorde vi säkert. Det gjorde vi säkert. Alltså att viktigt att inte släppa in tidigt mål, vilket vi gjorde. Och så som jag minns den matchen också, var det ju att det var liksom, det var ju spänt ett bra tag, för att det hängde i luften liksom, att ett kritiskt läge för båda lagen, och kanske särskilt för oss då, att släpper vi in ett till så behöver vi helt plötsligt göra liksom, ja, 4 mål, eller vad det blir, det väl 4, ja. Så då blir det ju 4-2, då det är ju, det blir ju i princip, alltså den biten spelar ju ett spratt liksom. Så att allting handlar ju om hur det ser ut från första matchen till andra. Men det tycker jag att liksom, det ökar ju chanserna till att stöka till det ordentligt. Men nu när den är borta så kanske det blir mer förutsägbart och rättvist på ett annat sätt. Sen om det liksom, vem det spelar bäst i fatet, det är, ja, svårt att se om liksom. Vi får ju hoppas att det gynnar Malmö då.
Att vi vinner med 5-0 på tisdag. Då kan man åka till...
Och så kan man tacka bortamålsregeln att den är slopad för det.
Ivo, du ska ha ett enormt tack. Jag hoppas att ni som har lyssnat på det här har njutit lika mycket som jag. Vi hörs när vi hörs, Ivo. Och sen så får du ha en härlig höst här med Norrby. Och så ses vi allsvenskan.
Ja, det får vi se. Det är en lång väg kvar. Men vi håller tummarna i nästa vecka. Det är dags då ju.
Det är dags. Vi säger tack för att ni har lyssnat och ha en fin dag, så kör vi Crossa Rangers!